Det är torsdagen den 16 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. Igår berättade Centerpartiets ledare Anna-Karin Hatt oväntat att hon kommer avgå. På en pressträff igår beskrev hon orsaken till beslutet och det är de hot och det hat som riktats mot henne under hennes tid som partiledare och framförallt hur detta har påverkat henne. Det här känner ni förstås till, det var ju gårdagens stora nyhet i politik Sverige. Det är också en nyhet som redan väckt en omfattande debatt om politikernas villkor och vad de utsätts för i offentligheten. Hatts beslut och hennes förklaring till vad som legat bakom har beskrivits som ett nederlag för demokratin och en väckarklocka för oss alla. Det här tänkte vi ska prata mer om idag, kanske inte så mycket om Hatt utan om situationen generellt för politiker. Vad vet vi om deras utsatthet? Har den blivit värre och i så fall varför? Hur påverkas de av att hotas och vara föremål för andra människors hat? Och vad gör vi för att skydda dem och hur kan läget förbättras? För att göra det har jag med mig två gäster, nämligen Sandra Håkansson, forskare vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Varmt välkommen hit, Sandra.
Tack så mycket.
Och så Joar Forssell, riksdagsledamot för Liberalerna. Varmt välkommen du också, Joar.
Stort tack, Andreas.
Som jag sa, vi kanske inte kan säga så mycket om Hatt idag eftersom vi inte vet så mycket mer än det hon berättade igår. Men bara kort, stämma av med båda. Vad tänkte ni när ni hörde nyheten om hennes avgång igår? Sandra, vad var din spontana reaktion?
Nej, men det är klart att det var väldigt oväntat att hon skulle fatta det här beslutet så nyligen efter att hon tillträdde. Och av det här skälet. Mm. Det är ju verkligen, tror jag, unikt i svensk politisk historia.
Mm. Joar, vad kände du? Vad tänkte du?
Nej, man får väl instämma det. Och sen när man lyssnar på skälen så tycker man att det är väldigt sorgligt att det har kommit till en sån punkt såklart.
Mm. Om vi då ska övergå till att prata utsatthet bland politiker generellt. Sandra, kan inte du som forskare berätta hur mycket vet vi egentligen om den ifall du är väldigt översiktlig och sammanfattande?
Ja, men vi vet ganska bra hur det står till i Sverige tack vare att vi har Brottsförebyggande rådets undersökning om det här. Det skulle jag säga är den bästa datakällan om den här frågan i världen. Så att de har gjort sina mätningar då sedan 2012 varannat år. Och det här är ett växande problem. Vi vet att framförallt bland de politikerna som sitter på lite högre poster, det vill säga att man är riksdagsledamot eller att man har den högsta positionen i kommunpolitiken, att man är kommunstyrelsens ordförande, där är det vanligare att man utsätts än att man inte gör det. Över 60% utsätts varje år.
Mm. Precis, vi ska prata en del om PTU, men som forskare gör du tummen upp för den. Det är helt enkelt en datakälla vi kan ha ganska stort förtroende för, låter det som.
Ja, men med tanke på att frågorna är ställda väldigt bra, att man frågar om specifika incidenter och inte bara säger har du varit utsatt för våld, för det kan ju folk uppfatta på olika sätt, utan att de frågar om specifika händelser och har jämförelsevis väldigt hög svarsfrekvens.
Mm, okej. Okay. Jag ska släppa in Joar här direkt för att i något sammanhang, jag tror det var på Twitter jag skrev om PTU och då svarade du mig att, jag ska citera dig, jag får själv de där undersökningarna och har många gånger inte svarat eller undervärderat hot jag utsatts för, mörkertalet i stort. Vad har du för invändning eller vad tänker du kring detta?
Men jag delar synen att ju högre position man har, eller åtminstone ju mer synlig position man har, så får man nog motta mer hot. Och det är bara det att när man har kommit till den punkten i politiken, då har man ju också blivit van vid det här på ett sätt över många år. Alltså, man är lite som, det är det här uttrycket, att man är som grodor som kokas. Och det är mycket hot. Och jag skulle säga att i grunden skulle jag säga att de arga mejlen har så att säga blivit argare. Och det är fler som går över tröskeln och övergår i regelrätt hat. Och ett argt mejl får man ju såklart tåla. Det är helt naturligt när man är i en maktposition. Men när det går över till att inte vara konstruktivt utan vara hot och i värsta fall, eller förlåt, hat och i värsta fall hot, då har man ju passerat en gräns.
Mm. Men Joar, du skriver att många, vad du tror, inte svarar. Vad har man för anledning till att inte svara, tänker du?
Jag tror, dels så tror jag att man undervärderar det man själv får. Alltså många gånger så om man ska få en korrekt bild av hotbilden eller hatbilden mot en person, så måste man ju se helheten. Och varje enskilt uttryck för det här kanske inte räcker för att man ska känna att det är tillräckligt mycket. Så när man svarar på det där, så jag själv så att säga underlåtit mig att svara ett antal gånger därför att jag tycker att det är inte mer än vanligt, eller man känner inte att det här är någonting som man vill överdriva, och man vill inte på något sätt göra sken av att man själv är mer utsatt än någon annan. Jag tror till exempel att jag är säkert mindre utsatt än många andra. Och sen så tror jag också återigen att man inte alltid orkar hålla på och polisanmäla och så, trots att man kanske borde.
Okay.
Så jag tror att det finns felkällor i alla de här undersökningarna.
Okay. Innan vi går vidare på resultatet, Sandra, vill du kommentera någonting i det här med möjliga felkällor som Johan beskriver från sin verklighet så att säga?
Ja, men när jag har pratat med Bro om det här så resonerar de så att det kan finnas olika skäl då till att man väljer bort att svara. Trots att de har en hög svarfrekvens så är det såklart inte 100%. Och vilka är då som inte svarar? Är det de som är utsatta eller de som inte är utsatta? De menar på att det kan slå åt båda hållen. Att de som är utsatta kan dra sig för att svara för att det känns lite jobbigt. Man vill inte tänka på det här. Å andra sidan kan det vara de som tycker att men det här berör inte mig. Så att de väljer bort att svara av det skälet. Så förmodligen finns det lite av båda. Och jag tror att jag tror inte att den här undersökningen systematiskt överskattar eller underskattar utsattheten. Jag tror att det finns såklart felkällor som vi gör i alla undersökningar. Men förmodligen inte en systematik där att överskattas eller underskattas.
Jag måste ändå säga att jag tror att toleransnivån, hur mycket man upplever... Dels så tycker man som politiker, de flesta tycker att men man får tåla lite grann. Och man får ju tåla hård kritik, såklart när man är i en maktposition. Men man ska inte behöva tåla hot. Och jag tror att toleransnivån bland politiker generellt är högre än vad den är bland medborgare i stort. Så att därför tror jag att den här undersökningen fångar inte upp sånt alltid som människor så att säga, i vanliga jobb skulle uppfattas som hat och hot.
Ja, men det kan jag tänka mig att det är så, verkligen. Och jag tycker att när jag har intervjuat politiker om det här så finns det en norm om att man också vill framställa sig själv som en person som inte påverkas och inte bryr sig så mycket. Att framförallt vill man visa upp inför andra att om sånt här händer mig så jag bara låter det rinna av mig. Jag är en tuff och stark person. Det här tycker jag är problematiskt för att av flera olika skäl. Dels att det blir att man undervärderar problemets utbredning. Att när man har den här normen om att man inte ska rapportera all utsatthet och man vill inte riskera att bli sedd som en person som klagar. Som är för svag för uppdraget. Och sen är det ju också så att det här med att vara tuff och icke-känslig är manligt kodade egenskaper. Som det är fortfarande så enligt psykologisk forskning att män antas vara på det här sättet, medan kvinnor antas vara lite mer svaga och känsliga. Och att nu det här ökade behovet av att visa sig väldigt tuff och stark kan märka kraven på kvinnor att liksom bevisa att de passar in i politiken. Det här får liksom negativa konsekvenser på flera olika sätt.
Mm. Vi ska prata lite mer om resultaten från PTU som sagt görs vartannat år. Dels under valår och dels under så att säga mellanår, mitten mellan val. Om man kan titta på den överordnade trenden när man slår ihop all utsatthet kan man väl säga att mellan 2012 och 2018 så var då trenden att utsattheten ökade. Därefter har väl läget stabiliserats. Och gällande enskilda partier så var det Sverigedemokrater som var överlägset bäst utsatt mellan 2012 och 2018. Därefter är det Miljöpartiet som sticker ut när det gäller utsatthet. Och trenden kan sägas också att utsattheten inom SD har minskat med åren men har ökat bland alla andra partier. Och förutom MP och MP så är det L och C som sticker ut där, som alltså har ökat under den här hittills undersökta 10-årsperioden. Sandra, vad finns det att säga om detta? De här, dels trenden generellt och dels att det har förändrats mellan olika partier. Vad kan det bero på?
Ja, men det finns ju vissa skillnader mellan partier. Och historiskt precis har ju Sverigedemokraterna stuckit ut som de som har varit mest utsatta. Och det har också varit under en tid som de har varit det parti som flest har uppgett att de starkt ogillar. Och det där i väljarnas åsikter om olika partier, och inte bara åsikter utan just det här med känslor och att starkt ogilla, det är också någonting som har ändrats över tid. Och nu hoppas jag att jag inte är ute på för djupt vatten här, men jag för mig, kan man liksom få typ kolla upp det här, att det stämmer, men jag tror att det är så att Miljöpartiet då har gått upp. Alltså, kan vi liksom, ska jag kolla det?
Nej, det är som jag sa, alltså, Miljöpartiet är ju överlägset.
Jo, jag tänkte just det där med väljaropinionen. Alltså,
okay, det finns
en... som säger att de ogillar Miljöpartiet.
Så är det. Det kan jag säga, så behöver inte du säga det. Utan, det är ju så att aversionen mot vissa partier har ju ökat. Är det någonting som man generellt kan säga att det finns en korrelation mellan så att säga, politiskt oroande som sen spiller över i att det blir utsatthet hos politiker? Vet vi någonting om det?
Ja, men just det här att... Det har samvarierat över tid att den höga utsattheten bland Sverigedemokraternas ledamöter har funnits under en tid när de har varit det parti som flest i Sverige uppger att de ogillar starkt. Mm.
Sandra, jag har sett att du har uttalat dig angående just politikers utsatthet i medierna de senaste dagarna. Har du pratat om att just kvinnor är mer utsatta, vilket också syns i den senaste rapporterna från NTU, eller PTU menar jag. Vad beror det på, vet man det?
Varför kvinnor utsätts mer än män?
Ja, precis.
Ja, alltså det är ju så att bland de politiker som utsätts mest, det vill säga de som har de högsta positionerna, är mest synliga, så utsätts kvinnor ännu mer än män. Och karaktären på angreppen ser också lite annorlunda ut. Att medans angreppen mot män oftare handlar om just den politiska gärningen, om åsikter och hur man utför sitt politiska uppdrag, så handlar angreppen som riktar sig mot kvinnor i högre utsträckning om dem som personer och innehåller en hög grad av sexism.
Mm, okej. Okay. Det ska sägas att en ny PTU kommer i höst, den 6 november presenteras den. Och det blir ju då en sån här mellanårsundersökning där man har frågat politikerna om läget 2024. Johan, en fråga till dig. Du har varit inne på det lite, men tycker du enkätundersökningar som PTU fångar det ni politiker verkligen upplever? Alltså frågar man om rätt saker eller finns det risk att det blir någon slags lost in translation mellan politiker och forskare här?
Jag är inte forskare själv, så jag har svårt att formulera forskningsfrågor eller frågor till sådana här enkäter. Jag tror att de frågor där man ställer, där man är mer specifik är bättre. Det finns mindre utrymme att, så att säga, själv uppleva och komma med det i sina svar. Det är ju, vissa saker är ju mer, så att säga, objektiva hot än andra. Och det tycker jag ändå man upplever när man går här, och det är egentligen anekdotiskt, men i korridoren i riksdagshuset och pratar med kollegor, att det är fler som upplever att man blir just hotad. Eller ja, det finns ju de här mer offentliga händelserna som vi haft i närtid med förföljelserna av Bolin eller attackerna mot utrikesministerns bostad, tror jag det har varit, eller något liknande också. Så att, det finns ju offentliga saker som många har lagt märke till, och jag tror att den generella upplevelsen är att det har ökat.
Mm. Sandra, får fråga dig, nu pratar vi ju PTU och kvantitativa studier. Hur mycket kvalitativa studier görs det här? Du nämnde tidigare att du har intervjuat politiker och sånt. Hur mycket forskning finns det där?
Ja, men det finns i det här laget både kvantitativa och kvalitativa studier från såväl Sverige som andra länder.
Mm. Och vad visar, när man så att säga pratar med politikerna själva, får man, vad ger det för ytterligare dimensioner av bilden? Vad berättar de då, så att säga?
Ja, men jag tycker att det är ett viktigt sätt att förstå hur politiker påverkas, på vilket sätt skapar det här kostnader för den politiska representationen, som jag tänker är kanske den allra viktigaste demokratifrågan. Självklart får det liksom väldigt stora kostnader personligt också för de som utsätts. Men i ett ännu större perspektiv, politiker fyller en helt unik funktion i det moderna demokratiska systemet. Det är de som är våra representanter och ska föra fram väljarnas intressen. Så att det ligger liksom i hela samhällets intresse att förstå hur det här påverkar representationen. Och det kan politiker förklara väldigt bra när man pratar med dem.
Mm. En fråga om terminologi här. Vi i media använder ju ofta begreppsparet hat och hot när vi talar om det här fenomenet. Jag har också sett att en del har kritiserat det eftersom det är diffust eller missvisande. Jag vet inte riktigt vad man ska använda för ord här. Vad tycker du, Johar? Hat och hot, är det en bra sammanfattning av det politikerna utsätts för, eller ska vi tänka annorlunda?
Men jag tycker nog ändå de orden är ganska bra. Jag kan tycka att det som vanligt i svensk politisk debatt så blir det en diskussion om exakt vilka ord man ska använda istället för de riktiga problemen. Och jag tror att de flesta förstår vad som menas med hat och så förstår vad som menas med hot. Ibland så tror jag att den där kritiken kommer av att man inte, så att säga, man vill inte relativisera hot genom att misstolka det som hat. Man vill inte heller relativisera och liksom få det låta som att det där kritik skulle alltid vara hat. Det är ju viktigt att det finns tuff kritik i en välfungerande politisk debatt. Andreas, om jag får säga någonting på det tidigare som vi pratade här om också, att jag tror att ett problem såklart för demokratin är ju representationen, att vissa kanske inte väljer att gå in i politiken. Ett annat problem som jag upplever att det finns i verkligheten, det är ju att personer som redan är politiker kanske drar sig från att säga vissa saker eller ge sig in i vissa frågor. Alltså man är där, man finns i rullorna i riksdagshuset. På ett vis så finns det en representation för personer, men man kanske inte fullt ut deltar i debatten på det sätt som man hade gjort annars. Och det är ju också ett stort problem för demokratin om politiker börjar självcensurera helt enkelt.
Det där är ju det vi inom forskningen då kallar för substantiell representation. Så det håller jag helt med om, att det är verkligen en kostnad för representationen. Att liksom representera åsikter, perspektiv och liksom det substantiella i politiken, det är ju mycket mer än att bara finnas i kammaren och trycka på den knapp man hade tänkt. Alltså det vet ju alla som jobbar på något sätt med politik. Den formas inom långa processer där opinionsbildning är en jätteviktig del och där behöver olika röster finnas med i den offentliga debatten. Och jag tycker att dels att många politiker totalt drar sig undan från offentlig debatt på grund av det här problemet är en allvarlig konsekvens, och dessutom att kvinnor drar sig undan ännu mer än män snedbrider ju då opinionsbildning på ett allvarligt sätt.
Mm. Hörrni, vi ska återgå lite till Hatt. Hon sa ju igår så här att hon inte på förhand hade kunnat förstå den fulla inbörden av allt det som skulle komma riktas mot mig och hur det skulle påverka mig. Och jag har sett att en del har kopplat till det här att Hatt har varit utanför politiken i något decennium. Hon var ju minister i början på 10-talet men har varit borta sen. Och nu återkommer hon till en annan verklighet. Vad tror du, Sandra, är det så att de här senaste 10 åren har inneburit ett hårdare klimat? Och när man kommer då som Hatt och inte har varit i politiken på 10 år så är det lätt att bli chockad. Ligger det någonting i det, tror du?
Ja, men det är möjligt, just det här som du tog upp inledningsvis, att i de första mätningarna från Brå så var utsattheten bland politiker något lägre än vad de har varit de senaste åren. Så att det har ju ökat i omfattning. Det är också möjligt att den typen av roll som hon har gått in i nu har inneburit exponering för andra typer av förövare.
Mm. Vad säger du, Johan? Du har varit med i politiken ett bra tag i alla fall. Har det blivit värre?
Det har nog blivit värre. Samtidigt så tror jag att det är svårt att förstå hur hårt det blåser på toppen. Jag tror att även om man har varit riksdagsledamot innan så är det svårt att veta hur det var minister. Och har man varit minister innan som Hatt innan hon blev partiledare så är det nog svårt att veta hur det var partiledare. Det är ju uppenbart så att det blåser hårdare ju mer exponering man har.
Mm. Okej. Okay. Ytterligare en sak jag ska ta från PTU som jag tyckte var intressant. Det var ju när man tittade då på när politikerna själva fick svara på vilka det är som stod för otryggheten. Och då var det så att högerextremister var då ansågs vara avsändare i 17% av fallen, vänsterextremister för 8%. Men religiösa extremister, jag antar exempelvis islamister fanns, de var inte där. Men det absolut vanligaste var att man faktiskt inte bedömde att förövaren tillhörde någon politisk grupp alls, utan så att säga talade för sig själv. Jag vet inte om någon av er har någon reflektioner kring det. Börja med dig, Sandra. Är det så att vi överskattar hotet från de politiska grupperingarna och underskattar från individer, eller hur ska man tänka?
Men jag tror att det stämmer att den stora andelen av den här typen av händelser som politiker är med om till vardags är från det som man kan kategorisera som vanliga medborgare. Och det tycker jag också stämmer med när man frågar politiker, ber dem beskriva liksom intervjusituationer, vilken typ av förövare som de råkar ut för. Och visst finns det också de som utsätts för anonyma konton och liknande. Men jag tycker också att det ganska ofta är så att de berättar om hot, skrämmande språkbruk och liknande hatiska språkbruk som kommer från personer med sina vanliga Facebook-konton, sina vanliga mejladresser. Det kan vara personer som man är vagt bekant med från valkretsen. Så att det är också så att det här är medborgare som uppträder, ja, men inte sällan under liksom sitt vanliga namn. Mm.
Vad tänker du om du och Johan? Alltså att de som utsätter politiker är kanske ganska, annars ganska vanliga människor som är som oss andra helt enkelt. Igen, övrigt.
Så kan det säkert vara. Jag tror att det finns en skala här också i allvarlighetsgraden av brottet. Om man tittar på de här som, människorna som förföljde Bolin i Gamla stan till exempel, så skulle man väl kunna kategorisera dem som sympatiserade med Hamas som någon form av utlopp för religiös extremism i alla fall, och de andra som vänsterextremister i någon mening, i alla fall politiska extremister. Och likadant samma sak kan man väl säga om de här som attackerade utrikesministerns bostad. Om man tittar på de politiska dåd som har skett i USA under det senaste året, så är de ju också politiskt motiverade, och ute i Europa har det funnits både politiskt och religiöst motiverade. Men det kan ju också vara samma person så att säga som har en extremistisk syn i en politisk fråga, men som också är så att säga en ensam galning, som det brukar heta i debatten. Det behöver inte motsätta sig varandra. Men tittar man på den här som om man tänker att otrevligheter är den yttersta delen på skalan åt andra hållet, och som saklig kritik och så, där är det såklart mindre extremism. Och sen ju högre upp man kommer i skalan skulle jag tro att det finns mer politisk extremism. Och sen hur man exakt vill kategorisera den, det låter andra göra.
Mm. Men jag kan bara fylla på där, så som enkätfrågan är ställd, så är det om man upplever att förövaren är medlem i en extremistisk organisation och inte för att personen har extremistiska åsikter. Mm. Det är en viktig skillnad.
Det är ju en väldigt viktig poängtering.
Det är en viktig påpekande. En fråga till dig, Johar. Jag läste vad du skrev på Facebook igår angående Hatts avgång. Jag ska citera. Du skrev så här: utifrån min anekdotiska erfarenhet är jag ändå den bestämda uppfattningen att säkerheten kring förtroendevalda i Sverige tyvärr är undermålig. Och du skrev också: säkerhetsperspektivet kring Sveriges skydd av förtroendevalda är fel i grunden. Vi har ett relativt starkt skydd mot institutioner och fysiska byggnader, men ett svagare mot personerna som utgör institutionerna. Ja, du skrev ju ganska mycket där, men hur ser det ut idag och hur borde det se ut, tycker du?
Alltså, jag arbetade innan jag gav mig in som förbundsordförande för ungdomsförbundet och som riksdagsledamot, så var jag ett tag politisk sekreterare i landstinget, som det hette då. Och där hade man en egen säkerhetsavdelning som så att säga hade uppdraget att skydda de förtroendevalda. I riksdagen och i regering så har vi ju säkerhetspolisen och polisen såklart. Deras uppdrag kan man ju säga, om man hårdrar det, i ytterst är att skydda grundlagen och ytterst är att skydda liksom konstitutionen, Sverige som stat. Och det är klart att det där är lite olika perspektiv. Utfallet av det var att i landstinget så upplevde jag att våra landstingsråd, som är ofta mindre, numera regionråd, som ofta är mindre kända än mer profilerade riksdagsledamöter till exempel, de hade en högre grad av grundskydd. Därför att deras säkerhetsavdelning, de såg det som sin uppgift att skydda dem så att säga, med de resurser man hade, oavsett var, vilka situationer och så vidare. Det fanns ett större förebyggande tänk. Och när man gör en säkerhetsskyddsanalys, då måste man ju identifiera så att säga en grundnivå, en förstärkt nivå, och sen kan man ha olika så att säga dynamiska förstärkningsåtgärder på en högre nivå. Och jag menar att grundnivån, den är alldeles för låg. Till exempel, om man ska vara konkret, till exempel så borde, precis som regionråden hade i Stockholm, så borde alla riksdagsledamöter ha en sån här skyddsfilm på sina fönster ute och på sin privata bostad så att man inte kan kasta in något. Alla borde ha en larmtelefon, eller det som kanske populärt kallas för personlarm. Alla borde ha larm och kanske till och med kameror installerade i sin bostad. Det är sånt som man så att säga får om man har en syn på detta att man ska skydda individerna som utgör den här institutionen snarare än institutionen i sig. Ja. Nu är grundnivån för låg, och då blir också den förstärkta nivån för låg i förhållande så att säga.
Okej, vad säger du om det här, Sandra? Jag vet inte vilken mån du har kommit in på det när du har pratat med politiker och intervjuat dem, men vad tänker du om säkerheten och det skydd som finns för politiker?
Ja, men vi har faktiskt en pågående forskningsstudie om hur partierna och riksdagen jobbar med de här frågorna. Och ja, självklart så är det viktigt det som Johan tar upp här, att det kan finnas utmaningen när det gäller den fysiska säkerheten för riksdagsledamöter. Men jag tänker också att det är viktigt att tänka bredare än så. Att de åtgärder som tas i nuläget handlar just om att skydda fysisk säkerhet och att se till att till exempel skydda riksdagens byggnader och att förebygga brott mot förtroendevalda. Men jag tänker att väldigt mycket som sker som är del av det här problemet inte utgörs av brottsliga handlingar. Jag tror att förövarna lyckas få politiker att uppleva mycket obehag och känna sig oroliga, illa till mods utan att nödvändigtvis begå någonting som kan klassificeras som olaga hot. Och den typen av händelser har idag i princip inga åtgärder. Så att jag tror att det är ju såklart rimligt att polisen inte kan agera när det inte är fråga om brott. Men jag tänker att partierna och andra demokratiska institutioner kan tänka på ett betydligt bredare sätt än man gör idag och fundera kring vilken typ av stöd behöver politikerna för att de ska kunna utgöra sina uppdrag.
Om jag får komma in där, jag tror att det vore väldigt olyckligt om man lägger säkerhetsskyddet för förtroendevalda på partierna. Alltså partierna har väldigt olika resurser, det skulle snabbt bli ett demokratiskt problem. Och jag tänker att i grunden så handlar det här om, alltså, har man synen på att man ska skydda politiker, förtroendevalda, folkets representanter, oavsett vad de är, eller har man bara synen på att det är, så att säga, är det egentligen framförallt synen på att det är i själva riksdagens hus och instår? Jag tycker att skyddet för riksdagens hus är för dåligt också. Jag tycker att man borde, till exempel, jag har lagt en enskild motion om att ha någon form av skyddsobjektsnära zoner kring skyddsobjekt, till exempel där polisen har högre befogenheter. Men jag tycker också att det är självklart att riksdagens skyddsvakter, eftersom det är ett skyddsobjekt, ska kunna ha en bättre beväpning. Och om jag får säga att ytterst så är det ju så här att den individuella bedömningen man gör om konkreta hot, den kan misslyckas. Vi såg att Mossad misslyckades med att uppfatta terrordåden den 7 oktober. Vi har sett att USA:s säkerhetspolis har misslyckats med att göra rätt bedömning när det gäller hoten mot sin president vid ett par tillfällen. Det är såklart att vi kan inte bara förlita oss på de här bedömningarna, utan grundnivån för säkerheten måste upp. Både för riksdagsledamöter och ministrar och partiledare för den delen.
Okej. Hörrni, jag har egentligen en avslutande fråga för att tiden börjar rinna iväg. Det har talats ganska mycket de senaste dagarna om att alla har ett ansvar för sitt samtalsklimat och hur vi uttrycker oss och vad vi använder för ord till varandra och sådär. Och att underförstått där är ju då att om vi själva bidrar till att göra samtalsklimatet bättre, då kan vi också minska hat och hot. Är det så på riktigt, tror ni att det finns en korrelation däremellan? Om vi börjar med dig, Sandra, vad säger forskningen? Finns det någon slags styrkt korrelation mellan ett allmänt samtalsklimat och utsattheten hos politiker? Vet vi någonting om det?
Ja, men det finns ju ett forskningsfält om hur de stora massorna, så att säga, reagerar på när eliter uttrycker sig på ett visst sätt. Man pratar om elite cues, alltså signaler från liksom, till exempel politiska ledare. Och att folk verkligen påverkas av det här. Så att, ja, det är så att ord från inflytelserika personer spelar roll. Och att politiker och andra har ett ansvar för att inte medverka till att elda på hatiska stämningar mot meningsmotståndare och liknande.
Okej. Johan, vad säger du? Ser du också att det finns en sån korrelation?
Jag vet inte om det gör det. Man får nog lita på forskarna. Jag upplever att Sverige fortfarande är, så att säga, mindre så här än många andra länder. Jag sitter i utrikesutskottet och träffar parlamentariker från hela världen. Och mitt intryck är att vi sticker fortfarande ut i att vi är ganska snälla mot varandra i svensk politik. Men det är självklart uppenbart så att vår partiledare säger att man ska bete sig, och det tycker jag är ett ganska bra syn på det här. Alltså, folk måste bete sig bättre och bry sig mer om varandra. Sen så får det ju inte lägga en våt filt över en tuff politisk debatt. Det är ju när det går över i någonting som leder till självcensur och en sämre politisk debatt, där färre tuffa idéer stöts och blöts mot varandra. Det är då det blir ett problem för demokratin. Jag tror att grundskyddet för både riksdagsledamöter, partiledare och ministrar måste bli högre alldeles oavsett. För det handlar om att skydda folkvalda från verkliga hat, verkligt hat och verkliga hot.
Stort tack för det och stort tack för idag. Stort tack Sandra Håkansson, forskare på statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Och stort tack Johan Forsell, riksdagsledamot för Liberalerna. Och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också nya idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.